Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Får vi höra ett smakprov? Berätta vem du är, så får vi höra hur du pratar också.
Jag pratar så här. Jag heter så här.
Du pratar så här och du heter så här.
Precis,
perfekt. Du skojar just på ditt eget namn.
Ja.
Ja. Succé i podden redan. Jag sitter här med Seher Yilmaz. Varmt välkommen. Jag ville se, vi kommer ju såklart skriva när vi släpper podden vem som är gästerna veckan. Men det var kul om någon lyssnade så här långt och fortfarande inte kopplade att det inte är Britta Zackari, min vanliga poddkollega som är ledig på semester. Därför har vi med oss vikarie och gäst, såklart, för att du är bokaktuell, Seher Yilmaz. Men vill du berätta, alltså jag känner ju dig sedan du tog över Rättviseförmedlingen efter Lina Thomsgård. Vad kan det vara, 2014? 14.
Länge sedan.
Alltså vad tiden går.
Ja.
Det ska vi inte prata om.
Nej.
Jag kan inte tänka på sånt. Men kan du berätta lite hur det kom sig?
Att jag fick ta över Rättviseförmedlingen.
Ja, och varför du ville kanske.
Ja, just det. Nej, men det kom sig nog av att jag dels har en jättelång bakgrund inom ideell sektor, så jag liksom kan det där med föreningsliv och opinionsbildning och sådär. Och sen har jag dessutom jobbat i kommunikationsbranschen, vilket
det är ganska nödvändigt.
Det är en rätt bra grej, och jag tror att det var liksom viktigt för Rättviseförmedlingen att det var någon som kunde det där också. Och så såg jag Lina Thomsgård då i en panel något år innan dess.
Och du tänkte, det där kan jag göra.
Nej, det tänkte jag verkligen inte. Men jag ställde en fråga. Jag hade ställt någon slags fråga. För hon var där och pratade om liksom nya former för engagemang. Och jag kom från gammal civilsamhället. Liksom. Och sen så råkade jag på henne. Jag tror att det var i Almedalen. Mm. Och då sa hon, det var du som ställde en så smart fråga. Och det var väl så det började, typ.
Det här är ju allas dröm, att man ska rekryteras till någonting för att man har en sån himla väl uttänkt panelfråga. Och det här är så mycket, det här är så talande för du och jag, eller de flesta, vi föreläser ju väl en del, du väldigt mycket också, tänker jag.
Ja.
Inte så mycket det här året, eller senaste åren, men innan det. Och det märks ju när folk har laddat med en fråga på ett sätt som är att man ska liksom connecta med den personen.
Ja.
Här finns det något. Det kanske inte var din intention, men det var så det blev.
Det var så det blev.
Och sen så var du på Rättviseförmedlingen.
I 5 år.
I 5 år. Och fick stå i debatter, i Aktuellt och Rapport. För det är ju en del av jobbet.
Ja.
Att propagera för huvudfrågan som är representation i jämställdhet.
Mm, precis.
Kontroversiellt idag.
Oerhört. Ja.
Alltså det hade inte gått idag.
Nej, men det gick knappt då.
Ja, exakt. Och klipp till att du idag jobbar med organisationer i stort.
Nej? Jag är organisationsutvecklare med fokus på jämlikhetsfrågor.
Mm. I förhållande till representation och rekrytering också. Väl?
Ja, men precis. Ja. Någon skulle säkert kunna säga att jag jobbar med mångfald. Jag är inte så förtjust i det där. Men det är typ det jag gör. Alltså, om man ska förstå vad det där andra betyder.
Du är ju dessutom aktuell, som jag hintade om alldeles nyss. Med en väldigt spännande bok. Och det här är ovanligt. För jag har inte haft tillfälle att läsa den ännu. Men jag har fått den till mitt kontor. Så jag gick från att vara sur på Seher och hennes förlag Natur och kultur, eller hur?
Mm.
Till att inse att, fan, den är på kontoret.
Ja,
så det fanns på listan. Har fått den dit. Men jag är ändå såklart väl medveten och har följt med i medierna kring att den har släppts och hur det har sett ut. Boken heter
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism.
Snyggt. Och det är ett ämne vi inte hatar i den här podden. Och inte heller att vara medieanalytiska. Vilket jag tror vi kan förena både ditt ämne och såklart en del olika talande och intressanta reaktioner du har fått. Jag tycker att det finns en del att ta i där. Och jag hoppas det blir kul. Och i och med att du är vikarie och gäst så ska vi bara allmänt prata podd. Mm. Det är liksom veckans podd. Det här är Machete i misären, det är Fällsvagn i fiden, det är Britta och Parisa. Och ni är välkomna! Så här, berörs du överhuvudtaget av den 29 september?
Jo, men det gör jag ju så tillvida att jag får börja gå till jobbet rätt snart igen.
Det lät som att du, för oss som inte vet om det, så är det ett datum som innebär en viss samhällsförändring. Men det lät lite som att du har varit bara avstängd från jobbet allmänt.
Ja, det har känts så. Jag har liksom inte satt min fot på jobbet mer än 3 gånger på snart 1,5 år.
Du har missbrukat din rätt till kaffemaskinen, blev avstängd. Nej, utan den 29 september, då släpper de på de flesta restriktioner. Det gick Lena Hallengren och Amanda Lind var det, som fick liksom äntligen hamna i kulturvärldens gunst igen efter hennes olika haverier. När hon fick berätta då att det blev fullsatta arenaläktare och publik i teater, bio, sport, allt
möjligt. Det blev som vanligt igen.
Nej, jag knappt tror att det är sant. Får olika känslor av det här.
Mm.
En del ögonblickliga och en del som liksom kommer med lite mognad och ro. Hur kände du när du fick höra om det här med, utöver då att du är så präktig och vill få gå till jobbet igen?
Berätta. Nej, men grejen är, jag är inte säker på att jag vill få gå till jobbet igen. Det är snarare tvärtom, tror jag.
Nej, men jag har ju då fördelen att ha det väldiga kulturintresset och verksamheten i mitt yrke. Så där, det kittlar ju. Men håller du med om att det blev en väldigt kosläppskänsla? Yriga människor på internet när det här släpptes?
Ja, men absolut.
Blä!
Och vet inte vad jag ska känna inför det.
Det blev så här, pressen inför nyår fick jag lite äckligt.
Ja, så är det ju verkligen.
Jag fick en äcklig tyngd inom mig. Jag, alltså FOMO är en sak, men fear of att behöva bygga upp exalteringen för någonting som sen inte infrias. För stora förhoppningar och för stora, det orkar inte jag. Så jag lägger mina, eller lägger den ganska lågt, den goda gamla ribban. Stressad av detta, men då. Dessa föreställningar, publikevenemangen. Har du börjat drömma om någonting?
Ja, men det är klart att jag gör det. För det är ju ändå, även om jag kanske inte är liksom klubbkid, så gillar jag ju intryck. Och det har man ju saknat. Få andra intryck. Så det längtar jag efter.
Verkligen. Och folk tänker ju direkt på Dramaten. Eller vad det kan vara. Och det gör man med all rätta, tänker jag.
Det får man göra.
För jag ska berätta att jag har haft en sån där grej som ställdes in. Liv Strömqvist tänker på sitt. Är det det nya? Vilket
på
är ditt
sig.
Och sitt och på, sig.
Sig, eller?
Men Liv Strömqvist tänker på sitt är ännu roligare.
Att hon,
kan du gå och fokusera på ditt? Den i alla fall uppföljaren till den tidigare succén. Där William Spets skulle vara en av rollerna. Ja, fick inte jag gå på.
Nej.
Snuvad på den konfekten. Men nu så det tar emot att berätta på ett sätt vad man vill gå på. För berättarna kommer ju bara flyga iväg.
Mm.
Men vi ska ändå göra folk en tjänst, tänker jag. Och säga att det här är vad ni ska passa på att boka upp biljetter till. Jag tror folk kommer börja släppa väldigt mycket mer biljetter då, såklart i och med detta. Men än så länge så ser det ut som det gör, tänker jag. Har du någonting du har på lut till folk? Rakt av,
men jag även innan, eller om det var under, jag minns inte längre, men ville se De kommer drunkna i sina mördars tårar.
Rätt podd för det svaret. Rätt svar i rätt podd. Så otroligt den. Glad. Fan vad kul.
Ja.
Den har vi varit inne på ett antal gånger, för jag hann se den på presspremiären. Jag och 14 andra. För det var ju mitt under pandemin.
Ja,
eller
det
var precis i begynnelsen.
Det kom precis då,
det. Superupplevelse. Mm. Men såklart tragiskt att det inte blev mer i den formen.
Däremot... Precis, för sen gick den ju liksom digitalt.
Ja, geni.
Absolut, men det kände jag inte för att se ändå. Ja. Jag ville se den liksom live och nu ska jag få göra det.
Du vågade känna att det här kommer komma live igen helt enkelt.
Ja, men det var man tvungen att känna. Hur ska man annars stå ut?
Men okej, jag ska berätta mer om pjäsen, men först ska jag bara säga så här. Att det finns en parallell mellan de som har gnällt över restriktionerna och nu inte slår slag i saken. Jag slog först och tänkte sen. Utan så här, det här är lite som ovaccinerade och debatten om de ska betala för sin egen vård. Det pågår en debatt där ute. Och lika så här är det ju så här, ni som inte nu bokar biljetter, okej? Okay? Ni tycker jag inte får njuta av andra fördelar av ett öppet samhälle postpandemi. Vare sig det är hångel på öppen gata, restauranger, kollektivtrafik, sitta nära någon på en bänk, vad vet jag?
Du tycker de är illojala?
Ja, och för att vi ska ha någon kultursfär i Sverige, nu måste vi försörja dem. Nu är det dags. Jag skulle också tipsa om De kommer drunkna i sina mödrars tårar. Och ingen har ju tjatat mer om detta än undertecknad. Så låt mig prata lite om detta. Men först, har du läst boken?
Det har jag gjort.
Det har du gjort. Men alltså, den rymmer ju allt som är spännande och angeläget med den tiden vi lever idag.
Ja.
Berätta, hur kände du när du läste den boken?
Men nu var det så länge sedan jag läste den. Så jag minns faktiskt inte jättemycket från boken. Mm. Mer än en känsla av att det här tycker jag om, det här vill jag se. Mm. När jag fick veta att jag också skulle kunna få uppleva den i en annan form. Mm. Men jag kan inte säga så här, jag vet exakt vad som... Jag är inte så bra på att komma ihåg saker i efterhand, ska jag säga. Jag vet vad jag tycker om, men jag vet inte jättemycket mer än så.
Alltså Johannes Anjuru är ju en stor favorit i podden. Jag har berättat om en del ovärdiga scener när jag varit i närheten av honom på bokmässan och på tåg och gick bort mig. Mycket kul. Och den här då, romanen av honom, är en slags sci-fi tech dystopi där totalitära makter tar över Sverige, växer fram i Sverige, alltså politiskt demokratiskt valda, och är öppet rasistiska, och där vissa medborgare lever under andra villkor än så kallade helsvenska medborgare. Och det finns ju väldigt många drag som redan är i bruk i Kina och i Turkiet och i Ryssland vad gäller övervakning och kontroll, som Anjuru använder friskt i romanen. Och det här är en bok som bottnar i magisk realism. Så det är så sjukt vågat grepp, bara i romanform, att blanda de här olika formerna och berättarstilarna, och att det är så spännande. Så man kände ju, det här är ju för fan en film av Christopher Nolan när man läste den. Och nu finns den då som pjäs. Och det är på Unga Klara i regi av bland annat Farnas Arbabi. En legend. Ni kan bara ta mitt ord för det. Och otroligt bra ensemble. Jag är jätteimponerad. Och det handlar då om att förflyttas i tiden. Mellan kroppar, identiteter. Och de har gjort ut det på ett otroligt filmiskt sätt på scen. Man är nyfiken, hur ska man göra ut det här på en scen? Och lyckas väldigt bra med det. Så vad säger vi till folk helt enkelt?
Gå in och boka.
Bra, snyggt!
Ja.
Snyggt så här. Hon tog den. Så här. Här sitter vi två kvinnor med spännande namn som osar av orientaliskt påbrå. Mm. Som man skulle kunna säga. I vissa delar av landet. Och vi ska prata om män.
Det ska vi göra.
Ja. Det kanske inte, om man tänker Bechdel-testet och liknande, inte helt passande. Men vi ska göra det av vissa speciella skäl.
Precis. Det har kommit en dokumentär på Sveriges Radio om fyra män som träffas under en manskväll.
Mm.
Och vi får följa dem.
Mm. Det är liksom alla verk, all historia utgår från manlig gemenskap. Mm. Så det är inget anmärkningsvärt i sig. Det här är ju normen för all...
Det är väl som det brukar vara,
all
kan man tänka sig.
Ja. Ja. Och det här har ju väckt en del reaktioner. Och det är ganska anmärkningsvärt när man lyssnar på det. Det heter Manskvällen då på Sveriges Radio. Och män är ju på tapeten i stort. Och inte bara för att de får så mycket mer utrymme i media och lyfts fram som genier på mycket lägre evidens än för kvinnor. Det här vet vi. Utan även för vissa problematiska aspekter av manligheten. Bland annat kom nyheten på P1 i veckan att en forskare har gjort djupintervjuer med svenska incels. Och han varnar för denna utveckling i landet, i världen.
Det här är samma villkor egentligen borde gälla här när det gäller övervakning som för andra våldsbejakande individer. Oavsett om man talar om den högerextrema scenen eller den våldsbejakande islamistiska. Att vi måste ha ögonen på den här delen av den våldsbejakande delen av rörelsen. Det är ingen tvekan om det.
Mm. Och det här är en rörelse som mobiliserar sig på nätet och accelererar såklart av de krafter som finns där. Att de börjar hitta likasinnade och sådär. Jag tänker att du har råkat på några på rättviseförmedlingen, men i...
Inte i någon jätteutsträckning inte. Faktiskt ska jag säga. Jag är nog rätt skonad, men det är inte så att jag inte liksom känner till släktet.
Ja,
så.
Men jag tänker att för att Olga Persson var här och alltså från Unison Horej. Och hon berättade att det är många män som ringer henne inte för att uttrycka sympatier eller solidaritet med detta öde att bli då misshandlad och annat av män som kvinna, utan för de tyckte att hon borde engagera sig i saker som drabbar män istället.
Ja, men och det där är ju väldigt återkommande. Alltså när vi på Rättviseförmedlingen lyfte frågor om representation, då kom det direkt så här: ja, men vad ska hända nu då? För det går så dåligt för pojkarna i skolan. Mm. Så i framtiden, kvinnorna tar ju ändå redan över, så det är väl dags för dig att vara lite i framkant och ta männens parti.
Mm-hmm.
Absolut.
Det hade du kunnat vara edgy. Då kommer ett karriärstips till dig. Här kan du verkligen vara lite speciell, tänkte de. Ja, men för jag tänker att ni har fått det utifrån det, ja.
Ja, absolut.
Sådana som har hört av sig.
Absolut, som tycker att liksom det stora hotet är ju att män inte får ta så mycket plats längre. Mm. Och det är ju liksom en verklighetsbeskrivning som inte riktigt är sann om man tittar på maktcentrum i Sverige och världen.
Ja, det här är så fruktansvärt. En attack i Plymouth där en man i en 12 minuter lång attack mördade 5 personer innan han tog sitt eget liv. Och han började med att skjuta sin mamma. Och ja, det här då, det diskuteras om det här är terrorism eller om det är det ena och andra. Och sen har man kunnat hitta då hans ideologiska kopplingar när man har gått igenom datorn och allt vad det är. Och ser att han var väldigt inspirerad av de här grupperingarna.
Mm.
Det blev inte någon jättegrej i Sverige, tänker jag.
Nej.
Jag har inte sett att diskutera så mycket.
Nej, det var väl precis när liksom nyheten kom.
Mm.
Men det blev inga större diskussioner om ja, men mansrollen eller hur hänger det ihop med vad som händer här. Och den typen av liksom perspektiv på det.
Mm. Och lika mycket som incels inte ska få representera män, alltså lika lite ska det här manskvällen.
Nej, det är nog bara 4 män.
Jag ska säga det. Lika lite som incels ska få representera män, lika lite ska då dessa deltagare i och produktionen manskvällen få representera manligheten, kände jag när jag lyssnade. Mm,
absolut.
Hur kände du när du lyssnade på det här?
Ja, men först ska jag säga, tyckte jag, det lät ju lite spännande. Mm. Alltså, jag tänkte så här, här finns något nytt att utforska i början av programmet. Mm. Och jag tänker på, jag vet att det finns liksom Facebookgrupper som är liksom feministiska pappor som pratar om riktiga frågor. Mm. Om liksom lycka i relationen eller hur man uppfostrar sitt barn rätt, men känner att det finns inget annat utrymme att prata om den typen av frågor kring. Mm. Så jag hade liksom den bilden lite framför mig när man tänker att ja, men nu träffas de och så ska de få prata om där de står i livet och stötta varandra. Men riktigt där hamnade vi inte, kände jag.
Jag är ju väldigt pro samtal med män och samtal män emellan om inte bara manlighet utan livet i stort. Mm. Jag gjorde den här MeToo-serien där jag pratade med män om vad de har upplevt eller fått för tankar kring MeToo efter det. Alltså jag är inte en sån feminist som reflexmässigt föraktar eller hånar sådana här sammanhang.
Nej, absolut inte. Alltså det är ju jätteviktigt.
Men det är väldigt många som är det och gör det, vilket är beklagligt. Men jag tycker att reaktionerna speglar nästan två olika läger. Det ena är sådana som, ja, tycker att sådana här saker i stort inte borde göras. Tycker jag. Jag är verkligen inte sån. Jag tycker det är ett jättebra initiativ. Jag tycker bara att det kanske inte blir, alltså, det är synd att allt måste vara representativt också, men det hade kunnat få lite, tröskeln kanske borde ha varit ett kompisgäng.
Mm.
Snarare än att så här, det här är talande för mansroll i kris.
För jag undrar hur många män som upplever att det är en mansroll i kris i Sverige idag,
ja,
som känner igen sig i just det här programmet och, ja, de här fyra berättelserna.
Ska vi lyfta lite vad de går in på? Det är allt ifrån långa kramar och sitta i halvcirkel. Det är allmänt liksom en slags övertro på identiteten som just man. Och det är därifrån man får en slags stolthet och riktning. Och att man ligger mycket av sin personlighet och drivkraft därifrån.
Mm.
Och jag, liksom, jag har inte gått runt och tänkt att jag är kvinna först i alla rum. Förutom när jag tyvärr måste göra det. Vilket, ja, är oftast det när jag är i möten med enbart män.
Mm.
Och de beter sig på ett visst sätt. Eller när jag är rädd för våld och hot på tunnelbanan på vägen hem. Men annars så,
men i övrigt,
ja,
så.
Ja, alltså jag har ju vissa skäl att liksom, ja. Men du sa män som faktiskt tycker att, män som faktiskt känner att det är en mansroll i kris. Du kan då känna att det hade behövts,
ja, men,
ett annat samtal.
Ja, men i form av att prata om så här, har vi rätt mansroll i vårt samhälle idag? Vad gör det med oss? Vad är det som gör att men exempelvis då att man söker andra män på nätet att prata med. Varför känner man inte att man kan ha det samtalet med sina helt vanliga kompisar? Mm. Varför har man inte de djupa samtalen där? Det tycker jag är så här, men det är väl en fullt rimlig fråga att ställa sig själv. Och tycka att vi borde ha kommit längre också för män i att få vara... Ja, men prata om livet i allra största allmänhet. Livet och relationer.
Alltså det är allt ifrån väldigt specifika upplevelser, till exempel en väldigt ingående morgonritual och en otrolig omskrivning för att egentligen utföra någon slags sexuell njutning på sig själv.
Ja, varje morgon.
Ja.
Ja.
Har en del som är beröring av mig själv. Både kroppen och kön. Det är också någonting som aktiverar en energi i mig som...
Till liksom observationer och tankar kring mansrollen idag i relation till kvinnors frigörelse. Det är tydligen ett problem.
Och när de då ska kanske göra sånt som tidigare män har gjort, göra karriär och det blir liksom någonting har hänt, då blir många män, i min upplevelse, blir vilsna i det. Och då tror jag att det här har vuxit fram för att män är vilsna och vill... definiera, men vad är det att vara man?
Till att vissa män berättar om hur de avslutat relationer för att de inte har sex längre och att det tillskrivs jämställdheten. Men det är märkligt för att jag och Britta brukar säga att det är det mest sexpositiva vi har, jämställdhet. Det är det sexigaste vi har. Om ni skiter i kvinnors rättigheter, att kvinnor ska få ha saker att uppfylla i sina liv, att kvinnan ni lever med kanske inte ska behöva ägna liksom sina kvällar bara åt, du vet, diska, tvätta, känslomässigt, ta hand om allt och alla. Hon kommer tycka mer om dig, så att säga, om du ser henne som person, hennes värde. Till att män berättar om hur de har hittat röster på nätet. Beklagligt då, till exempel Jordan Peterson.
Men jag tänkte också på det här, den här personen som då har varit i olyckliga relationer och blir lycklig först när han hittar liksom en fru eller... Han säger min kvinna, tror jag han använder liksom begreppet. Som är bara hemma och typ yogar och tar hand om plantor.
Mm.
Och att han får vara väldigt manlig och vara den som liksom, nu är vi överens, nu är det jag som drar in pengarna här hemma.
Mm.
Ja, det finns en attraktion i att ha de här rollerna. Och just nu så är det så tydligt att det är jag som tjänar pengar, så att nu är jag extra trygg i att men nu gör jag det, nu bygger jag företag och gör de sakerna jag är bra på. Och sen så är min kvinna hemma och tar hand om hemmet. Så hon tar hand om sig själv och liksom mediterar, gör yoga, gör sin praxis, liksom dagliga rutin. Och fyller hemmet med skönhet, alltså det kan vara ja, men allt, men det stora, vi har väldigt mycket blommor till exempel. Så hon tar hand om mig och jag tar hand om familjen ekonomiskt.
Att identiteten blir väldigt verkligen sökande till extremt manliga. Mm. Och då liksom, det var ju som sagt inte riktigt vad jag hade hoppats på.
Alltså det är landa. Så speciellt. Att man, jag tänker Sveriges Radio att man tar det här anspråket och sen har väldigt extrema berättelser. Det är det ju. Och att det här som du beskrev nu, en man som är så lycklig att han hittat svaret i att ha en kvinna som låter honom glänsa och skina och få den här försörjarauran. Att han berättar ju att han innan levde med en kvinna som han var jättestolt över att de levde jämställt. Men det var de som inte hade sex.
Ja.
Så han drar en väldigt tydlig parallell där, vad det skulle kunna bero på.
Ja, att han började med dating och då liksom letade efter folk som var på samma nivå, eller vad man ska då uttrycka det som. Ja, men jag klicka i att det skulle vara välutbildade och vi skulle
just det.
Men det blev liksom ingen, han fann ingen lycka i det jämlika.
Fy fan alltså, då kände jag dock, det är många saker jag känner, men jag bara pratar om det här först, vad det säger, att en samtida man reagerar på att en kvinnas självständighet går ut över då hans, i det här fallet, kåthet vad det verkar, och som relationen med kvinnan. Att i och med att han är en ganska ung person så jag har svårt att se var det här kommer ifrån.
Mm.
Jag vet ingen som är uppvuxen med såna här ideal. Alltså på riktigt, jag vet ingen som har haft det så. Det kanske är för att jag får midsommarkrans. Men annars så att växa upp och kanske få kulturellt eller medialt fått en bild kanske är problemet.
Mm.
Han säger ju någonstans att hans mamma tog mer ansvar hemma. Och att det kanske lett till att han liksom nu föredrar detta eller vad det är. Det är någon slags fantomsmärta ju av en manlighet som ju inte har funnits på 50 år.
Nej, precis. Det är ju verkligen att vilja backa tillbaka till någonting annat och känna en trygghet i det. Att man kommer tillbaka till som det var på den gamla goda tiden verkar jag ju tycka.
Utan att ha levt i den?
Ja, nej, verkligen. Utan bara en idé om det.
Det är en idé. Och sen så det andra jag tänker på när jag hör om hans yogande kvinna. Hon verkar ju vara superglad och sådär. Men att han försöker tillskriva det här med samhällsbetydelse utöver bara deras, de två, deras sätt att leva på. Det är där det blir fel för mig. Och ja, det, bottom line är ju, som jag var inne på nyss med, att så här, vill du få ligga med din tjej om du bara har det som drivkraft och skiter i hennes liv?
Mm.
Här känner man ju också, med de här männen som propagerar för de här könsrollerna, är det så betyder det så lite för dig vad din livspartner har för ouppfyllda drömmar och kapacitet och potential? För det är alltid det som har förekommit apropå 50-talist hemmafruar. Betty Friedan skrev ju, alltså de här feministerna, den här vågen som kom om kvinnor som behandlades för hysteria och liknande. Mm. För att de hade en sån livströtthet.
Ja, de var ju olyckliga.
Olyckliga! För att de bara servade andra, fanns till för andra, var helt osynliga. Och det är fan tragiskt.
Ja, men det är klart att så här, han kan ha hittat kvinnan som är nöjd och lycklig i det där. Men det är ju som du säger, det är när liksom det görs till ett nytt samhällsideal som det blir problematiskt. För det har vi ju lärt oss genom historien, att det där var ingenting som man faktiskt var lycklig i. Utan det var bara så man trodde att det skulle vara.
Mm. Så vill jag bara säga också att även om det känns bra för stunden, vilket jag har börjat uppleva, att vissa kvinnor slår i glastak efter en viss ålder, runt 30 kanske, de märker att så här, de här manliga cheferna på det här coola, fräcka PR-bolaget jag jobbar på, eller fan det, de rekryterar inte mig, de rekryterar bara andra killar som de är ganska lika. Och att kvinnor därför börjar söka sig till att bry sig mer om inredning, utseende, vara hemma mer, gå ner i tid. Jag tycker jag ser det här runt om mig ganska mycket faktiskt, även här i Stockholm. Att det är snarare ett symptom på att kvinnor inte uppmuntras att avancera, utvecklas efter en viss ålder.
Mm.
Och att de då känner sig desillusionerade över livet som karriärskvinna.
Mm. Ja, men det ligger nog jättemycket i det också, absolut. Och erbjuds man inget annat alternativ.
Ja, exakt, att de liksom slår i. Och det är the good old omöjlighet att ta sig vidare, tror jag. Som gör att man känner så här, jaha, men då blir det väl yoga för hela slanten. Och till det vill jag säga att det kommer en dag när den här killen kanske träffar en annan person, en kille som du har gjort dig beroende av, eller att han dör och du blir fattigpensionär för att du inte har någon pension när du blir äldre. Så om ni inte blir om karriär nu, tänk på er 66-åriga jag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och sen vill jag bara avsluta det här manskalenderiet med en grej som också kom i veckan ur Svenska Dagbladet. Nationalekonomen Sanna Eriksson har studerat totalt 900 000 kvinnor för att se vad som händer i ett äktenskap när kvinnans inkomst ökar. Slutsats. Sannolikheten för att bli utsatt för våld inom äktenskapet blir högre.
Perfekt.
Vilken trist lönbonus.
Ja, verkligen.
Ah, vad synd att det kom som ett brev på posten. Hon säger, man kan säga att när kvinnans inkomst ökar rubbas den traditionella maktbalansen i relationen. Kanske gör det att mannen känner en otillräcklighet, vilket ytterligare förstärker destruktiva beteenden, sa alltså Sanna Eriksson. Vad tänker vi om det?
Det är ju tragiskt om det liksom fortfarande 2021 är så att män är så osäkra. Och att man fortfarande tänker att det är av naturen givet att man ska ha en överordnad position i alla lägen i livet. Och liksom vägrar inse att det behöver inte vara så. Saker och ting kan faktiskt förändras. Mm. Och det där att kvinnor drabbas även om de har högre lön. Jag menar, så är det ju även i uttag av föräldradagar. Ja, men har kvinnan högre lön så tycker man att man liksom, ja, men då är det dags, mannen kan väl få liksom jobba lite under tiden om vi har råd, och hennes 80% av inkomsten. Det är liksom, det är fine. Om mannen har högre lön, då har vi inte råd att tappa hans inkomst. Alltså, så det spelar liksom ingen roll. Vad man än gör så hålls kvinnan hemma, eller så är det så att liksom de drabbas på andra sätt. Exempelvis då det här tragiska.
Oerhört tragiskt. Och du verkligen satte ordet på det när du sa osäkerhet. Och det är det man känner med de här som romantiserar en mansroll som är, ja, men, mer än 50 år gammal, kan man säga. Att det de lockas av är någon slags tydlig, stark bla bla bla. Och det säger ju så mycket om hur svaga, förlåt, de här individerna är.
Men det säger också någonting om att vi inte kan luta oss tillbaka, tänker jag. För att det är så himla lätt att man tänker att framtida generationer har bättre värderingar. Som du säger, de här männen i manskvällen har inte levt på 50-talet, men fortfarande drömmer om det. Det är liksom frågor som är av strukturell karaktär löser sig inte bara genom att det föds nya människor in i vårt samhälle, utan vi måste göra något åt det hela tiden.
Det är så jävla farligt att tro att det är lugnt nu, att det är löst nu. På tal om det här statistiken jag precis läste upp, jag läser just nu Bianca Kronlöfs nya bok. Har du fått ett tag på den?
Nej.
Brev till mannen. Det är egentligen mer av en utveckling, förlängning av de här öppna breven till Soran Ismail, brev till Soran, där hon i olika passager redogör för så här, typiska sägningar till feminister. Missförstånd och allt ifrån feminister är fula och får för lite kuk till är det alltid fel att vilja säga hora eller ge en tjej en örfil under sex. Vilket jag inte visste var så vanlig grej. Och den är väldigt tydlig, och hon tycker hon punkterar argument på väldigt så här, nya sätt. Mm. Argument som jag, du vet, frågeställningar som har florerat i många år. Som ändå känner att så, oj vad hon tog sig an det här på ett liksom, men kul och nyskapande och väldigt pedagogiskt sätt. Och i någon passage så är hon inne på just det här. Att tron på att det här är problem som hör till det gamla. Mm. Inte helt olikt det vi ska prata om härnäst, din bok. Att det råder en slags en bild av att vi är så jämställda. Allt är löst. Mm. Allt är fixat. Det är så förödande. För att hon beskriver det att den främsta gruppen där män slår sin partner i heterorelationer är 16-24 år idag.
Det är superhemskt.
Jag fick ont i. Så från det till kontrollerande relationer, porr, konsumtion och liknande. Jätteintressant. Så jag säger, bara slänga in den. Så manskvällen. Nu ska vi prata om ditt bokprojekt, så här Yilmaz, som alltså har släppt boken
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism.
Snyggt. Och vi måste ju allra först prata såklart, jag måste fråga dig, hur kom den här boken till?
Den kom till av ren frustration av att inte få prata till punkt. Mm. Och en frustration av att det finns så mycket liksom som känns som visklekar där ute i debatten om rasism och representation. Som jag kände så här, nej men jag behöver tid att få reda ut lite det här och på ett pedagogiskt sätt visa att dels att rasism faktiskt finns i Sverige, men också reda i begrepp som representation och identitetspolitik och vad har klass med grejen att göra och alla de där grejerna.
Mm. Och det här inte tala till punkt, är det efter att du har behövt stå i debatt och liknande, eller hur?
Ja, precis. Jag har ju liksom figurerat i en hel del debatter genom åren och mycket är så här, ja men du har 4 minuter på dig mot någon annan i en morgonsoffa eller ett debattprogram. Och
med en satt premiss. Med en satt premiss som oftast i sig cementerar en helt felaktig bild. Absolut. Känner jag ofta. Jag tackar ju ett livsatt nej sånt här om det är någon bokare som lyssnar och precis skulle ringa mig. För just för jag tycker att det inte tjänar något syfte. Det är nyttigt dock att alla inte tackar nej. Det är viktigt, jag vet det. Men jag har ju den här podden som jag pratar på. Men boken kom till av den anledningen. Mm. Hur skulle du säga att boken är uppbyggd? Hur skulle du beskriva dess innehåll förutom att du beskriver vissa begrepp och så?
Den är uppbyggd genom att jag berättar personliga berättelser av saker jag har varit med om och sen sätter dem i en samhällskontext. Och det beror på att jag tyvärr tror att vi fortfarande behöver kött och blod i frågor som handlar om rasism. Jag är inte säker på att vi går med på statistiken eller studierna enbart. Men vi behöver också backa upp berättelserna med statistik och studier för att säga, nej men det är inte bara i mitt huvud, det är inte bara jag som hittar på det här, utan det är på riktigt.
Vill du i podden dela med dig av en erfarenhet och den slutsats man kan dra av det?
Ja, men absolut. En av de grejerna som jag tar upp är att hela tiden pekas ut som något som inte hör hemma i Sverige. Och hur många olika sätt man kan göra det på. Det är allt ifrån när jag är barn och bestämmer mig för att gå ut på gården och vattna en supertanigt litet körsbärsträd på sommaren för att det är så här, ja men, torrt, jorden är torr. Och jag bär ut en hink med vatten och jag menar, hur mycket vatten klarar en 6-åring av att bära? Det är ju inga stora mängder det handlar om och så står jag där och påtar den där lilla jorden med min hink och så kommer det en granne och säger så där gör man inte här. Mm. Och det där häret liksom fortsätter ju genom hela livet. I Sverige står vi i kö. Du borde veta. Men liksom i massa omskrivningar. Och att det där sker löpande samtidigt som vi inte ges ett språk att prata om vår olikhet. För vi har också försökt liksom radera allt som har med hudfärg att göra. Vi har väldigt färgblindt angreppssätt till de här frågorna om rasism i Sverige. På grund av den historia vi har med rasbiologiskt institut, hur vi har behandlat samer, romer. Vi har ju liksom en fruktansvärd historia. Och den där kombinationen, så här, vad gör det med den enskilda människan, men också vad gör det med liksom vårt samtal när vi saknar begrepp, när vi inte pratar om det på ett rimligt sätt med varandra så att vi kan förstå varandra.
Ja, förutom gemensamma begrepp för att kunna förstå varandra så kanske det också saknas en vilja i vissa läger. Det kanske i brist på empati och förståelse finns en väldigt stor känsla av att man är hotad på något sätt. Jag tänker, alltså, vilka vill du ska läsa den här och vad är din känsla och din tro på att det går att nå dem som kanske skulle behöva läsa den allra mest?
Jag tror inte att jag kommer nå de som är emot. Mm. De som tänker att ett homogent Sverige vore det bästa. De kommer inte jag nå tyvärr, även om det kanske är de som borde läsa den. Jag har sett framförallt två liksom, läsare, typer av läsare framför mig. Mm. Dels de som har egna erfarenheter av att utsättas för rasism i Sverige. Mm. För att ge dem någonting att på något sätt spegla sig i så att de känner sig mindre ensamma. För det gör man när samtalet ser ut som det gör. Och den andra gruppen är nyfikna, intresserade personer som kanske känner så här, jag vet inte riktigt, hur ser det egentligen ut? Jag skulle vilja veta mer. Och för dem blir det egentligen en, så här, en grundkurs i de här frågorna.
För helt ärligt så tror jag också att vi brukar prata om det, också vad vi, hur vi ser på det lilla förändringsarbete vi gör i den här podden i form av att bara stå upp för basic mänskliga rättigheter, vilket vi vilket blir allt mer kontroversiellt i det här samhällsklimatet, och det är du lite inne på, så det är svårt att nå vissa grupper, men vi tror ju på den här idén att stärka dem man lyssnar på i hopp om att de i sin tur ska gå starka genom vissa situationer och i sin tur kanske stärka någon vidare, för att det pågår ju en slags gaslighting på enorm skala. Mm. Och inte bara i relation till feminism, men även till rasism såklart. Att man får höra, som du säger, att det är bara jag som tror att X. Mm. Och så lever man så ett helt liv. Och jag pendlar ju mellan att känna att gud vad jobbigt att allt ska handla om ens bakgrund. Att folk inte förstår dualiteten i det där. Att man både vill vara en person bara för sin person, men också ska finnas en förståelse för vad den här lilla aspekten, att ha ett annorlunda namn och utseende, hur, vad det har inneburit i ens liv, hur det har förföljt den, vad det innebär när man går in i olika rum. Nu är du och jag välsignade med kulturellt kapital, i form av att vi är så kallat etablerade, kan språket och kulturen och jada jada, och får mycket gratis tack vare det. Men du har ju fått florera en hel del i media dessutom, vilket är en jätteviktig del av opinionsbildning eller försöka att väcka frågor i någon. Var tankeväckande. Först och främst, hur har du upplevt de här veckorna i media efter att din bok har släppts med releasen? Hade du liksom ont i magen kvällen innan? Hur kände du att det här kommer tas emot?
Ja, men det är ju superläskigt att så här, suttit i en väldigt ensam process, även om man såklart har förlaget att jobba med. Men att sitta i den processen och sen plötsligt släppa ut det. Och så kan man inte styra längre, utan nu blir det vad det blir. Det är ju jätteläskigt.
Men i det här samhällsklimatet då, släppa en bok om R-ordet, som vissa till och med säger.
Nej, men det är klart. Alltså, vi har pratat hemma om så här, hur behöver vi agera? Ska vi dölja våra adress? Men en massa saker. Det är liksom, vad kommer att hända? Vi har pratat hemma om så här, ja, men, någon gång om man flyttar, där borde vi bo på bottenplan för att så här, ha liksom en liten trädgård utanför. Så bara, nej, det ska vi nog inte göra, för jag är alldeles för insyltad till den här typen av frågor. Det är klart att liksom, man tänker på det. Och också så här, vad händer med, och det är ju kanske galet, jag menar, jag tycker att jag har skrivit en väldigt balanserad bok, men om den misstolkas, vad kommer det göra med mitt liksom kapital, mitt varumärke eller hur man ser på mig, vilka dörrar kan tänkas stängas, vilket är liksom, ja, men att den ska behöva vara så när det enda jag skriver om är mitt liv och om forskning.
Nej, för det hjälper ju inte att, och det här kommer vi till i en av intervjuerna, eller många av dem såklart har ju berört det, att det saknas konsensus, att rasism existerar. Som att det skulle vara det enda landet på jorden befriat från detta. Är det någonting du tar upp i boken också? Att få det bemötandet?
Ja, men framförallt var det kommer ifrån. Alltså att vi som land faktiskt har tagit oss an frågor om rasism genom att ignorera det. och tänka att då löser sig problemet av sig självt. Mm. Och att vi verkligen har byggt upp en självbild av att vara ett väldigt tolerant land där rasism inte finns. Och en av anledningarna till att jag tror att många har svårt för att se att det finns är för att när man tänker på rasism så tänker man på en ondska som liksom inte går att ens sätta sig själv i relation till. Man tänker så här, nej men vänta, i Sverige skjuter vi inte svarta människor på öppen gata. Mm. Då kan just vi ju inte det. Ha rasism. Eller vi har slutat mäta skallar. Då kan vi ju inte ha rasism. Mm. Så vi har en väldigt liksom en bild av rasism och vad det kan vara. Och det blir så en ensidig bild, mm. vilket gör att vi distanserar oss från det. För då säger vi, händer inte det där här, då händer det inte.
Verkligen, exakt. Och det här är ju som problemet, vi har pratat om det förut, men med sexuellt våld i den diskussionen. Att när det, bara för att det inte är en överfallsvåldtäkt, brutal i en park, tre män på en kvinna och hon lämnas lemlästad, mm. är det verkligen en våldtäkt då? Exakt. Vi har de här extrema kulturella symbolerna som får forma hela frågan helt enkelt. Mm. Men det är jätteintressant, du var med i Godmorgon världen. Bra intervju tycker jag i stort.
Ja.
Det var en av de första, va?
Ja, ja, det var min allra första.
Allra första till och med. Och där pratar man om till exempel om rasismen är ett användbart begrepp och liknande.
Mm.
Ja. Hur kändes de frågorna? Hur kändes...
Ja, men man kommer ju tillbaka till, för jag har fått den flera gånger.
Okay.
Så här, ja, men om allt är rasism, ska vi då ens prata om rasism? Är det ett utdaterat begrepp? Mm. Eller liksom, har det blivit urvattnat? Just eftersom att både våldet mot svarta kroppar är rasism, samtidigt som att aldrig bli kallad på en arbetsintervju, menar jag då också är en struktur, liksom, och en rasistisk struktur. Mm. Att det liksom inte, att begreppet blir urvattnat. Det blir ingenting till slut. Och för mig är det ju jättemärklig syn på det. För liksom, misshandel och våld mot kvinnor är ojämställdhet. Men det är också lönegapet på arbetsmarknaden. Om båda de sakerna kan vara ojämställdhet, varför kan inte olika former av liksom, förtryck och underordning av vissa kroppar vara rasism, oavsett hur det tar sig i uttryck i slutändan.
Mm.
Så det blir ju liksom att lite kan jag tycka så här, underskatta var nivån kan vara i de här samtalen.
Alltså, jag ska prata om att alla absorberar alla fördomar i samhället. Dels gentemot andra kvinnor, vilket vi känner till som kvinnor som internaliserat kvinnohat. Dels mot personer av varierande nyanser och bakgrunder. För att vi alla absorberar rasism också. Och det yttrar sig på olika sätt. Men bara man är medveten om det så kan man börja jobba med det. Mm. Och där är problemet, om vi aldrig kommer överens om att det finns, hur ska vi då tackla det? Till exempel, i övrigt så är det såklart en text jag gärna vill diskutera med dig. Särskilt noga.
Mm.
Som jag såg att du har bemött också. Det är en text DN ledare skrev en väldigt det var en text enbart utifrån din bok.
Ja.
Vilket är jättekul när man har en ny bok ute.
Ja, det får man ju säga.
Slår upp tidningen och ser.
Det är ju väldigt lyxigt att vara debutant och bli så recenserad eller omskriven. Det ska man inte ta för givet.
Nej.
Jag gör verkligen inte det.
Verkligen. Vi hade Moa Gammel här i somras som vars mål är att bli recenserad av DN. Men det här var ju inte en recension.
Nej,
utan ledarredaktionen, alltså opinionstext om man inte hänger med. Och den har skriven av Erik Helmersson som är en väldigt känd konservativ eller högerdebattör på DN. Och han är liksom det pendlar mellan att han är väldigt inkännande och förstående för hur det sipprar ner till gemene man.
Mm.
För det där borde vara intressant. Vad pratar vi om för livsvillkor för personer som på något sätt frångår normen?
Mm.
Alltså, vi har debatter varenda dag om integration i Sverige. Och ändå väldigt lite fokus på de frågorna som försvårar integration.
Ja.
Som hur man dömer ut människor av olika bakgrunder och utseenden. Speciellt i en passage så hajar jag till på vad han skriver. Debatten, eller samtalet i Godmorgon världen har han lyssnat på. Och han reagerar på att i samtalet säger man att det är svårt att prata om rasism i Sverige. Han hajar till där. Det gör vi ju oavbrutet, skriver Erik Helmersson. Han förstår inte.
Ja, men han har ju liksom väldigt konstiga exempel på vad han är så här. Om någon bara, skriv något om rasism. Mm. Han bara, det är två givna, då kan man liksom, han tar ju så här ytterligheter som inte är att prata om, det jag vill prata om.
Nej, men det är typiskt också, det skildrar ju debattsverige bättre än någonting annat på något sätt, hans slutsatser kring det här. Men det mest uppseendeväckande är ju hans slutsats om rasism mot vita.
Ja.
Denna uråldriga fråga som vi har bemött ett antal gånger här också. Vi har bemött den för att ge folk verktyg för hur de ska besvara vissa frågor när det dyker upp på släktmiddagar och liknande. Din definition i boken nämner han.
Mm.
Rasism är diskriminering i kombination med makt. Maktfördelningen gör att en person med svenskt namn och en person med arabiskt namn aldrig kommer mötas av samma exkludering på till exempel arbetsmarknaden, skriver han. Han citerar dig att rasism mot vita därför inte existerar. Även om diskriminering mot vita personer kan förekomma till olika saker. Och här kommer det så intressant, här kommer någonting som han bara skriver lite förbifarten utan att egentligen fördjupa. Det här är ett stycke som får stå för sig självt. Problemet är att då bortser man från situationer där maktförhållandena är omvända, menar Erik Helmersson, och skriver som när en utsatt person är vit på en skola med icke-vit majoritet. Att i det läget deklarera att du inte kan utsättas för rasism kan med fog ses som ytterligare ett övergrepp. Och sen går han vidare.
Ja, så jag liksom är med och bidrar till ett övergrepp på den här hypotetiska vita personen på den här skolan som den är en minoritet i.
Det eskalerar något fruktansvärt här i Eriks text. Och hans kärnpoäng, för att säga så, är ju att en person som sig är lärare, en vit lärare på en skola där det är icke-vit majoritet bland eleverna till exempel, att om den är med om någonting, någon skällsord eller någonting, att han menar att att den personen upplever viss rasism är ju det han egentligen säger. Mm. Och vad har du att svara på det? Om man lyssnar på det här och tänker att så här, men vadå, jag har fått någon skällsord bara för att jag är svensk en gång.
Alltså jag säger så här, du kan bli mobbad.
Ja.
Du kan bli kränkt. Du kan bli diskriminerad. Du kan, men en rad saker, trakasserad. Det finns liksom en rad fruktansvärda saker du kan vara med om.
Mm.
Men det är inte rasism. För när jag pratar om makt eller under- och överordning så pratar inte jag om det enskilda individuella tillfället. Och det är ju det som på något sätt blir problemet när vi gör det här till en individfråga.
Mm.
För den där vita läraren kan byta skola.
Mm.
Och så var problemet löst. Det är det som är grejen. Vi måste se systemet bakom. Men det gör inte Erik i den här texten.
Mm.
Och det är väl liksom helt olika. Man kommer fram till olika slutsatser helt enkelt, beroende på om man ser det som en individfråga eller ett system.
Ja.
Och jag menar, det är klart, jag har med ett samtal som ett samtal som jag hade med en person, skriver om det i boken, att han sa så här, ja men killar i orten kan ju också skämta om så här, svenne slipsar inne i stan, och det är ju inte schysst.
Mm.
För det var apropå en väldigt liksom skämtsam jargong om då sagda killar i orten.
Mm.
Varpå jag då försökte förklara med att så här, men skillnaden mellan deras skämt och den skämtsamma jargongen här är att deras skämt inte kommer försvåra ditt liv.
Mm.
Medan skämten här gör att ni inte läser deras CV nästa gång breven kommer in.
Mm.
Och det är en skillnad, och det är där maktpositionen kommer in.
Mm. Vi har pratat om när det begav sig med Siduri Pooley, när hon var intervjuad av Malou von Sivers i TV4 Nyhetsmorgon. Det blev en väldigt debatterad intervju för att Siduri Pooley, som är en väldigt känd entreprenör som var där och pratade om sin bok Hur du lyckas i en vit värld, kom in till blåljus och fick prata om dödsskjutningen av en 12-årig flicka, Adriana, i Botkyrka. Det var dödsdagen, eller Adriana skulle ha fyllt 14 häromdagen.
Mm.
Ja. Vi tänker på dig och din familj, Adriana. Och det här var ju inte då Siduri Pooleys spetskompetens. Utan hon fick bara prata om det här för att hon råkar vara från Botkyrka från allra första början. Och då och i relation till hur Gina Dirawi har bemötts medialt de senaste åren, när hon som julvärd blev dödshotad för att hon som muslim trädde in i denna sfär. Då pratade vi i podden om ett ämne som jag nog kommer vilja ägna en del mer tid åt framöver. Jag pratade om falska löften vad gäller integritet och svenskhet. Att man påstår att bara du lär dig språket, bara du kan vår kultur och våra traditioner, då är du så välkommen. Vem har lärt sig språket och kan tradition och kultur bättre än till exempel Siduri Pooli, ytterst framgångsrik entreprenör, säger vi, businesskvinna, eller Gina Dirawi som till och med tar sig in i det allra heligaste, att vilja hylla den svenska julen i svensk tv, direktsändning på julafton. Och att man då blir straffad för det. Vad säger det? Jag tycker det är en jättespännande fråga. Och du nämner ju inte integration i sig på det sättet. Men det är ofrånkomligt ett ämne i och med att det här berör ju arbetsmarknaden. Och det är där vi oftast kan prata om det här, eller hur?
Ja, men precis. Jag nämner både arbetsmarknaden och jag nämner utbildningsväsendet och jag nämner bostadsmarknaden. Och det är ju liksom tre delar som vi behöver prata om och göra någonting åt om vi nu ska lyckas med integration.
Om det är någonting som folk har intresse av att göra, helt enkelt.
Ja, alltså, men precis.
Det är det jag känner. Att man ska prata om hur integrationen har misslyckats. Men vill man verkligen ha in folk?
Nej, men
jag börjar undra över det.
Jag är inte så säker på det. Annars liksom, det är inte så himla svårt. Men jag tror också att vi har liksom en väldigt... det finns en skev bild av vem personer med utländsk bakgrund är.
Ja. Så är min trötta min.
Ja. Nej, men när vi pratar exempelvis om rekrytering så är det så himla nära till hands att säga så här. Men vet du vad, så här, vi kan ju liksom inte anställa den där mormorn som kom från Syrien som är analfabet. Mm. Så bara, men vem har påstått att det är henne du ska rekrytera? Du kan väl ta någon annan av var fjärde svensk som har så här, annan bakgrund än svensk, men som typ är uppvuxen i Sverige. Det är liksom inte så att det här är en grupp som är väldigt homogen och allihop är analfabeter och okunniga och inte liksom platsar. Det finns också, men det finns i alla, med alla bakgrunder, såklart. Men det finns liksom en utdaterad bild av vår demografi som gör också att man inte vill. För man tänker, det där är en jätteliten grupp och de är jäkligt märkliga och missanpassade.
Ja.
Och så står man själv mitt emot de här personerna och bara, exakt det där. Så här, jag tycker att jag är så här hel och ren och kan läsa och skriva och har en utbildning. Men mig ser du inte ens.
Alltså jag har ju hittat olika verktyg för att kunna prata om det här. För att jag fortfarande, eller inte lika mycket idag, men innan man liksom blev framför tvn person. När man bara var bakom diverse redaktioner och sådär. Att man fick mycket sånt här, vilken bra svensk, vad bra svenska du pratar, eller vad du kan. Varför skulle jag inte kunna saker?
Vad förutsätter du?
Ja. Men också om ens bakgrund och sådär. Att alla som ser ut som du eller jag, per automatik, är flyktingar, vilket många är, och det är ingenting mer med det. Men att det också i sig innebär någonting om ens personlighet och kapacitet och om ens potential och om ens värde och rätt att vara i det här landet. Men jättespännande ämne. Så här, jag har bara pratat sönder dig.
Nej, men, och jag måste säga så här, målsättningen måste ju få vara att man bara får vara sig själv och därmed får vara fri. Det måste ju få vara målsättningen. Och där är vi inte, så länge vi förutsätter saker om varandra.
Målsättningen är inte att få peka finger på folk och ropa rasist.
Nej,
sig har inget självändamål. Kanske är vissa kretsar på nätet som jag inte uppskattar så mycket. Men målet i sig måste ju vara vad det här innebär för livsvillkoren för de som drabbas av rasism. Och att det skulle vara bättre för alla i det här samhället om de inte belastades och hölls tillbaka av det. För hur var det nu? Vill ni, ska det vara bättre? Eller ska det vara segregation? Jag kommer inte ihåg, hur var det? Ja, men jättebra. Och nu har vi så himla bra verktyg i form av din bok. Så här. Den finns ute överallt, vad jag förstår. Det är bara att gå loss.
Yes.
Det är fantastiskt. Och jag hoppas att ni som, vi brukar säga det här om folk som är smarta. Alla ni som lyssnar. Jag tror att var tredje person har en liksom första kontakt till någon chef, arbetsledare, HR-avdelning på där man nu jobbar. Som anlitar folk till föreläsningar och sånt. Och det här är ju så himla viktigt ämne i Sverige och i världen idag. Så bara rakt in med så här Yilmaz till nästa konferens. Eller nästa utvecklingsdag eller vad ni nu har på, alltså på riktigt. Jag njuter av tanken på hur allas liv kommer bli lättare efter att några kollegor har fått lyssna på dig i 45 minuter. Nej, jag kan tänka mig några i min närhet som kan behöva lyssna på dig. Jätteroligt. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Hur kändes det att vara vikarie?
Stora skor att fylla, sa jag från början.
Att jag liksom slängde på det att by the way, vi ska prata om andra grejer också.
Ja, jag bara, nej, inte bara min bok. Min bok kan jag.
Nej, men du kan så fruktansvärt mycket och det märks verkligen. Tack så mycket. Plocka upp Sahers bok och glöm inte att boka biljetter till alla kulturevenemang. Okej, hej då på riktigt.
Hej då.